Podcasten presenteras av Klart. Ladda ner appen och jämför värde från tre olika värdetjänster. Missa aldrig ett sommaräventyr.
Det här är Politikens frågepodd.
Idag om euron.
Tack, herr talman. Alltså, den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig.
Vi testar någonting nytt, nämligen att låta gäster på våran livepodd spela in frågor till politiken.
Hej, jag heter Romina och jag undrar, hur lång tid tror politiken att det kommer ta tills fler partier blir för euro?
Ja, Romina, det är ju ganska många partier som redan är för euron.
Det här är alltså Romina Pourmokhtari som ställer frågan. Känd som minister i regeringen.
Ja, och det är ju en regering med tre partier som är för euron. Intressant.
Men det...
Är KD för fortfarande?
Fortfarande. Man får ju utgå från den senast kända noteringen. Och det är väl folkomröstningen. Det är ju 20 år sedan, så det är ju ett tag sedan.
De har tagit en ny position sedan dess, men har de inte gjort.
Alltså i de yngre leden i borgerligheten, det räknas väl Romina Pourmokhtari för övrigt, men i de mer konservativa yngre leden så har det ju sedan länge pågått en rörelse från euron. Alltså i Moderata ungdomsförbundet och i Kristdemokratiska ungdomsförbundet och sådär.
Nu läser jag högt från Kristdemokraternas hemsida.
Ja.
De vill se en folkomröstning i sådana fall. Och Kristdemokraterna är inte för ett inträde i EMU och ett införande av euron som valuta. Ser det inte som aktuellt under överskådlig tid.
Nej, se där.
Eftersom det finns ekonomiska problem som omgärdar medlemsländer och de vill också motverka överstatlighet.
Och,
MUF har ju också ändrat sig.
Ja.
Och på andra sidan i folkomröstningen, Centerpartiet, de har ändrat sig. De är för. Och euron.
Mm. Och Magdalena Andersson, hon tycker att argumenten för har stärkts, men också argumenten mot har stärkts.
Ja.
Folkpartistiskt uttryckt.
Var hon emot under folkomröstningen?
Alltså ryktesuppgifterna. Jag tror aldrig det där har utretts fullständigt. Men andra personer som vid den tiden också var medarbetare i regeringskansliet, vilket ju hon var då, de har ju beskrivit att hon tillhörde, för att vara i den socialdemokratiska högern så att säga, de mest skeptiska. Att hon inte var en Europa-entusiast eller en euro-entusiast, utan motvilligt liksom accepterade Göran Perssons satsning på att nu ska partiet vara för det här och nu ska vi folkomrösta hem det här. Och det gjorde man ju inte. Och det är ju problemet. Alltså, det är ju precis som med kärnkraften. Där hade man en folkomröstning 1980, som bekant. Och sen tog det liksom 10 år först att hantera tolkningen av det valresultatet och sen börja strunta i det valresultatet på olika sätt. Någon kommer säga emot den tolkningen. Alltså det var ju bråk om hur man skulle frångå det. Och så tog det ju faktiskt ända fram till valrörelsen 2022. Alltså 32 år senare, innan partier agerade fullt ut som om den där folkomröstningen inte hade hänt eller struntade i dess resultat och politiserade energifrågan till 100% igen.
Mm. För mycket utav tanken om liksom Romina-idén, det är väl att euro, euro, euro är det nya NATO, och det ska landa i att folkpartisterna hade rätt från början, gör alltid som en folkpartist säger. Det är liksom den tanken. Och det mest positiva man kan säga där, förutom att Centern har bytt position, det är väl egentligen att det går långsamt uppåt för ja-sidan i eurofrågan.
Gör det det i mätningar?
Ja, i mätningarna så ser vi liksom att från att ha... Alltså,
är detta i sommätningarna eller är det i valen?
Det är i sommätningen, det här är SCB. i sommätningar, och sen är det också från CIEPS senaste liksom årsrapport, där de, jag tror den kom i april eller någonting, så visar de har någon sån här lite mysig fråga: svenskarna och euron, tillfällig flört eller långsamt närmande? Och då kan man liksom se ganska tydligt att så här, direkt efter omröstningen, då var det liksom ganska jämnt, och det var liksom, och sen kom verkligheten, nämligen eurokrisen.
Just det.
Och då
var det ingen som ville ha någon ny valuta i Sverige.
Då var det mellan 70-80% många år där som man bara nej, det här, det är klart vi inte ska hålla på med det här hela tiden. Och ja-sidan då var nere nästan 10% eller någonting sådär. Men nu har man klättrat upp till 30, ibland tror jag in och touchar på 35%.
Det finns ju någon allmän känsla i samtiden av att det här är på väg att hända. Liberalerna berömde sig också för att ha fört upp den här frågan på dagordningen i valrörelsen.
Fast det hade de ju inte. För jag vill bara säga att det var ju ingen som tyckte att eurofrågan var en viktig fråga. Det, man kan
nej,
säga,
men den diskuterades ju ändå i så här slutdebatten i SVT. Alltså den fanns ju ändå, även om den kanske inte var så viktig för väljarna, så fanns den ju ändå i den liksom,
mediala debatten. Ja.
Men det stora som har hänt är väl snarare att ett antal näringslivsföreträdare nu har gått ut och sagt att det här måste ske.
Ja, alltså man vill ju inte hoppa på liberalpartister.
Och Ingves, Stefan Ingves.
Men det är ju att Christer Gardell och några till som du är inne på har gjort det, och att Magdalena Andersson plötsligt började säga det har hänt saker som stärker både ja-argumenten och nej-argumenten. Som alltid, eller en feltolkning av det tänker jag är så här, att det som alltid är Socialdemokraterna som bestämmer i Sverige. Så tänker ju många borgerliga och blir helt liksom perplexa och kan inte göra någonting i sin tillvaro annat än att gå och ta en drink liksom. Men så är det ju inte. Däremot så är det ju fortfarande så i samhället att den som har varit mest emot eller har haft motrösterna och ändrar sig, det är den som bestämmer när en förändring sker. Det var ju det som hände med NATO. Att den som har privilegiet att så att säga gå från nej till ja, det är den som avgör. Här är det den konstiga grejen att Socialdemokraterna är ju redan för.
Men bara tekniskt för. Det är liksom, om de inte driver på det, de är republik, absolut. Sure.
Jo, men det som jag tänker ändå spelar roll här är ju det liksom tredje stora partiet i svensk politik, alltså Sverigedemokraterna, som ju Socialdemokraterna och Moderaterna blir ju väldigt nervösa så fort Sverigedemokraterna har en egen position. Det har vi ju sett i liksom, migrationskommittén, pensionsfrågan. Alltså så fort SD kan stå utanför som ensam parti, då händer ingenting.
Så om de blir kronans försvarare, den enda som säger kung, Chabo, Vickan, deras små face på både mynt och sedlar är extremt viktigt att bevara. Jag vet inte, man får kanske på mynten, på euromynten, så får man ha en liten god nationell monark.
För jag tänker att annars det du pratar om nu tänker jag är viktigt. Alltså när folkomröstningen var 2003, då använde ju människor i Sverige fortfarande fysiska pengar. Det fanns något känslomässigt kopplat till 100-lappen. Alltså, för att inte tala om 10-kronan.
Ja,
men,
guldpeng.
Men idag, dels har vi bytt ut mycket pengar som man känner inte ens igen sedlarna längre. Och sen fler människor tror jag igen, alltså fler svenskar, okej, det här, jag har inga belägg för detta, men min känsla är svenskarna håller oftare i europengar än i svenska pengar.
Jag trodde att du skulle säga någonting om bitcoin eller robux eller
någonting annat. Euron tar man liksom ändå ut när man är i andra länder, man rör vid de pengarna.
Svenska pengar absolut,
har man inte sett på länge. Tror ni inte på det?
Jo.
Alltså att den känslomässiga kopplingen är mycket mindre till den svenska valutan.
Det här låter helt rimligt, och jag var ju med i den där folkomröstningen, alltså bevakade den, och då var ju den där sortens argument inte oviktiga. Alltså det krävdes mycket för en förändring, och de som var för icke-förändring hade hela tiden better safe than sorry-känslan.
Vi hade också precis överlevt millenniebuggen. Så då var det så här, ska man nu byta ut hela, alla system?
Var det verkligen jättestark?
Jag minns det som jättestarkt. Jag gick inte, jag var ung när detta hände.
Men man kan ju säga så här, då var det väldigt mycket fokus. Kommer man tjäna eller inte tjäna på det här? Vem är det liksom, hur många procent jobb kommer det skapa? Hur mycket liksom procent i tillväxt? Och frågan är ju om en ny... oj, förlåt, jag glömmer helt bort vad vi ska säga om den. Euro?
Du får säga vad du vill, Henrik.
Okej, det är så nervöst att tänka.
Säger man euron på Sveriges Radio?
Euron. Euro. Euro. Nej, jag vet inte, gud. Euro, säger producenten i mina öron. Vi kan säga euro. Nu är frågan så här, skulle det finnas en mer känslomässig värderingsgrund som inte handlar om, återigen, om Calmfors nu har ändrat sig och säger så här, nej men det finns faktiskt några mer procentuella skäl för att gå med liksom nu i det här, vi kommer tjäna pengar på det, utan mer att så här, nu handlar det om att förankra sig i den europeiska sfären, ha ett lite så här finst perspektiv, säga så här att det här är kopplat till säkerhetspolitik, det är inte så här att man ska sitta med liksom i bästa grupp och var, men liksom att det är till ett uttryck för att liksom ge fingret till Putin.
Alltså jag tänker att det finns några olika aspekter i den här. Det ena är ju frågan, finns antietablissemanget kvar? Det är en liten paradoxal fråga i vår tid där nästan allt handlar om antietablissemang på något sätt. Men folkomröstningen om euron var ju den första antietablissemangskraften som fungerade i svensk politik på riktigt. Om ni inte räknar Miljöpartiet till det på 80-talet.
Och Ny Demokrati, alltså...
Nej, Ny Demokrati.
Ja, men kan du inte bara säga att det var en antietablissemang?
Nej, därför att jag förstår, det kan ni få säga. Ja. Men då säger jag, den här hänger ihop med det som kom sen. Den var så att säga en föraning av att här finns en större potential i befolkningen att använda och använda kontinuerligt över tid, bygga någonting på. Hade juni, alltså kontrafaktisk historieskrivning, hade folkomröstningen inte hänt och junilistan inte kommit därefter, hade SD kommit in i riksdagen 2006. Det är min absolut övertygelse. Den där frågan kom och störde allt som gick att göra efter Moderaternas valnedlag 2002 för ett högerparti. I vilket fall? Det där var ett litet sidospår. Ja. Frågan är, finns antietablissemanget kvar kring den här frågan? Och det är
kring Europa? Och Bryssel? Om Bryssel ska bestämma mer?
Ska Sverige ha en egen riksbank? Ska Sveriges riksbank kunna föra en egen självständig politik som passar bäst för Sverige?
Om danskarna ska få göra det, då måste väl svenskarna få?
Och där blir det ju en komplicerad fråga, blir ju att den svenska riksbanken, hur självständig och fristående den är på pappret, för ju inte, eller har ju inte fört en självständig politik. I alla fall inte så självständig som den skulle kunna vara. Och då faller ju lite det där nationalistiska Sverige-argumentet som ju kan ha personer som ju kan locka personer både till vänster och till höger.
Men jag undrar en sak då. Stefan Ingves pratade ju om skälet till att han ville införa euron. Mm. Var ju att han reste på de här mötena. Var det Ekofin-mötena? Och fick inte vara med på vissa delar. Klassiskt argument när någon vill gå med i något. Absolut. De hade ett möte där jag inte fick vara med. Det var så Maria Wetterstrand argumenterade för att gå med i EU. Det var så Sanna Marin argumenterade för att gå med i NATO. Och så vidare. Men jag bara undrar, vilka träffar finns inte någon slags, det måste finnas någon slags nationell pengachef ändå. Har man inte en riksbank om man är med i euron?
Jo, men du är ju knuten på ett annat sätt.
Okej.
Okay. Och det är ju det som kritikerna då menar av Riksbankens politiken de senaste åren. Att vi för ju redan en politik som linjerar så mycket med den europeiska centralbanken, så det, eller centralbanker i övrigt i världen. Så det är ju ingen mening att ha en egen valuta om man inte för en egen politik.
Och sen finns ju också det realpolitiska att, oj, andra länder har bevarat mer av sin köpkraft för att svenska kronan har förlorat väldigt mycket jämfört med euron, jämfört med danska kronan till exempel.
Den är ju knuten.
Ja. Men... och det jag menar, så det är ju lite det här att de är så himla självständiga och har sin egen krona och har känslor för det här. Ja, fast i praktiken så är man ju med på ett annat sätt. Och det är väl frågan så här, om det kommer stora kriser och man eller människor bara ska åka utomlands och känner så här, det här är en skitvaluta vi har. Det kan ju ändå.
Alltså, om man jämför med NATO återigen, så var det ju ändå till viss del styrt av rädsla, alltså opinionen, känslan av att vi kan bli nästa land. Vad har vi för försvar egentligen? Frågan är om den svaga kronan är tillräckligt för att väcka den känslan hos människor. Då är det väl kanske av större betydelse att många vänsterväljare nu är mycket mer positiva till EU-projektet än vad man var 2003.
Ja, men då hamkommer just den där saken vi började i. Alltså den här på pappret Europavänliga regeringen som Romina Pourmokhtari sitter i. Den är ju...
Förutom sex kristdemokrater.
Den är ju när man börjar, ja, mer än så tror jag, när man skrapar på ytan. Alltså, och det är det jag menar med var finns antietablissemanget i den här frågan idag. Å ena sidan kan man då känna när man tittar till vänster att där är det lite som med NATO och Socialdemokraterna. Motståndarna har på pappret i alla fall dött av, förlorat i kraft, är kanske mindre relevanta. Men så, vi har Jonas Sjöstedt som ett motargument. Men om du tittar på vilka var på nej-sidan då för 20 år sedan,
jo, men
så är de försvagade idag i socialdemokratin.
I Socialdemokraterna så är ju ändå den här frågan fortfarande en skräck. Alltså i hur den sårade partiet.
Ja, men då är frågan om den fortfarande är det idag. Men tittar man då till höger istället.
Vad säger Anders Ygeman?
Så är det ju där problemet börjar finnas. Och det är ju där antietablissemangskraften existerar, tror jag.
Jag tror du gör det för enkelt för dig.
Opinionsmätningarna säger att det är också, även i MP och V, så är det många som är emot. Eller det är liksom, man får inte riktigt upp de här ja-siffrorna jättemycket.
Jag är helt med på det. Alltså ibland sympatisörerna. Men nu pratar jag om, blir det storkrig i socialdemokratin? Jag tror inte det längre.
Nej, för det är frågan.
Men det beror ju på ganska mycket argumentationen kring Riksbanken. Och hur stark den skulle bli.
Och kanske bara känslan så här, ja, det är en till kris, nu får vi tänka om, och partieliter kan leda sin opinion. Kommer du ihåg att rent tekniskt har faktiskt skrivit in att vi kanske är för den här grejen? Så,
Ja, men dessutom, om de kan se att det är den andra sidan som får problem med det här, då är det en frukt att lockas av också.
Jag ser fram emot alla arga nej-sossar som kommer höra av sig nu. Jag tror din inbox kommer bli full, Torbjörn.
Hur många är... Kan vi räkna upp några? Vilka skulle det vara? Peter Gustafsson i Uppsala. Är han fortfarande emot euron? Sannolikt. Jonas Sjöstedt, han är vänsterpartist. Okej, han är framgångsrik politiker just
nu. Men vadå,
nu.
Anders Ygeman?
Anders Ygeman... Han kan väl köpa det också.
Morgan Johansson. Helene Fritzon.
Ja, Skåne förstås. Ja, jo, visst. Sossarna i Skåne. Men alltså, de bor ju vid bron.
Ja,
de är väl europeer?
Det är den danska kronan. Den danska kronan, måste jag bara säga. Det skulle vara hemskt om Danmark gick med. Och vi blev av med de fina danska femkronorna. Hjärtanen, hålet i mitten.
Tror du att de skulle kunna få göra om så att de får göra hålet i mitten på cents och små 1 och 2 euros.
Jag tror aldrig de kommer gå med.
Men ja, det finns, jag tycker Henrik sa en sak som vi förlorade lite. I det här så finns det ju den här Magdalena Anderssonska filaniseringen. Någonstans så är det ju som ett omvänt. Carl Bildt hade ju en idé när han var statsminister. Den var så här: ja, nu ska jag göra Sverige till ett europeiskt land först. Sen ska vi göra Sverige till ett europeiskt land som ska vara med i valutaunionen. Och sen ska vi göra Sverige till ett land som är med i NATO. I den ordningen ska den här normaliseringsprocessen ske. Det gick ju inte. Och nu har det blivit någon slags omvänd ordning. Och jag tror nog att det finns en överspillande effekt säkerhetspolitiskt, potentiellt beroende på hur liksom omvärlden utvecklas, där jag kan inte logiskt säga det i sak, men där säkerhetspolitiken blir ett argument för
Men är det osäkert? Alltså, Kina attackerar Taiwan och då plötsligt så blir det så här, folk flyr den lilla skvalpvalutan i norr och man känner nej.
Ja, det kan ju hända. Men är det inte det du också far efter egentligen mycket mer? Magdalena Andersson, socialdemokrati, pratar om och betraktar Europa på ett annat sätt post Putins invasion av Ukraina. Alltså det
stort.
Vi hörde i valrörelsen, precis. Gör något stort.
Gör något så stört som att införa en
som
liten
att införa en ny valuta. Alltså, det är ju en helt annan Europasyn. Och har man den synen fullt ut så måste ju konsekvensen vara också att vi ska vara med fullt ut. Och hon kanske också är sur för att hon inte får sitta på möten.
Hon vill vara med i den där innergruppen som springer snabbt framåt när vi, det expanderas och expanderas och det delas upp i A och B-lag, då ska Sverige vara med i EU:s A-lag.
Och jag menar Ulf Kristersson, även om han har skeptiska människor i sitt parti, han är ju inte en person som inte vill vara med på mötet.
Han vill vara med på
möten. Han vill absolut vara med på möten.
Okej. Så då kommer M och S när krisen är här att säga, just det, vi är för. Jag hoppas du är nöjd, Miss Romina. Har du eller andra fler frågor och är du en vänstersosse som säger att vi är fel, så skicka in den tanken till politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.